Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut, och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders.
Hej Karin.
Då är vi tillbaka.
Ja, det är vi.
Efter ett sommarlov.
Ja, ett helt.
Ja, men det var faktiskt väldigt skönt, för att man tänker så här, men kanske går på podda lite så här, men alltså det är fullt upp ändå bara att ha tre barn. Olika viljor, saker man ska hitta på, så där.
Ja, det är ju trots allt så att man vill gärna vara med dem hela tiden, men det är en viss grej med att sköta både frukost, lunch, mellanmål och aktiviteter och alltihopa dygnet om. Mm. Det var ju någon afrikansk talesätt som var att det kräver en hel by att uppfostra en människa.
Mm. Ja, vi behöver det. Vi behöver bara några fler.
Vi behöver
så
ha
är det nog många som känner.
Ja, det tror jag.
Tror jag. Men det har varit en helt fantastisk sommar. Jag känner ändå att det har varit så himla härligt med. Vi har ju varit i våran stuga mycket på västkusten, och där tycker jag i alla fall jag laddar upp batterierna. Alltså jag älskar ju, jag har ju dratt med dig också på några sådana promenader när vi går barfota på morgonen. Mm. Lämna mobilen, men du har din typ klocka ifall barnen behöver nå oss.
Ja.
De kollar på sommarlov och de killarna sitter, eller du gör det rättare sagt, och killarna sitter och spelar, om nu Vince har vaknat. Det är också lite så, men när man har åldersskillnad.
Ja, är man lite äldre så är symbovet större, men man är också uppe senare och man kan inte begära att alla ska gå och lägga sig samma tidpunkt.
Nej, det är jag menar lite med pussel.
Mitt i sommaren i Sverige också så är det ju klurigt, för det är ljust så himla länge att det rent intuitivt känns svårt att gå och lägga sig. Att, det kommer jag ihåg från när jag var liten också. De där härliga midnattssolgrejerna nästan, där man var uppe med kompisar och cyklade, och den där speciella doften när man cyklade förbi när det började bli så lite natt, men det var ljust, och så det var något speciellt bara som känns lite magiskt.
Mm. Ja, men vad känner du? Vi var ju iväg också i början av sommaren i Frankrike.
Mm. Det var vi. Vi var ju nere i Paris och gjorde stan till fots. Travade omkring där med barnen som ett läng gässlingar och tittade på allt som går att titta på. Det var ju väldigt spännande att få se. Det händer ju något magiskt på något vis när man plötsligt ser samma stad man varit i så många gånger. För min del vet jag inte många gånger faktiskt, men det är väldigt många gånger jag har varit i Paris. Men att få se det via deras ögon som är där första gången, när man liksom tittar på Eiffeltornet på ett annat sätt. För man tänker hur de ser det. Man tittar på Sacré-Cœur på ett annat sätt. Man går omkring och man ner i tunnelbanan och upp i tunnelbanan. Varje sak är ju lite mer ett äventyr när man får göra det med dem.
Mm.
Snarare än kanske då, det här har vi gjort förut. Så det är något magiskt med det.
Vi upptäckte ju nya platser och nya små guldställen. Och, ja, det var väldigt roligt tycker jag. Mm. Dessutom väldigt bra. Vi fick många, många steg.
Ja. Apple Watch sa att det var 30 000 steg nästan varenda dag där i Paris. Så att det blir en del av dem som då har mindre steg, eller mindre steglängd som barn har de väl kanske. I alla fall de två mindre.
Mm.
De var ju säkert en bra bit över det, om man nu räknar antalet steg.
Och vi ska nog vara glada att det inte var jättevarmt. Det kanske var runt 20-22 grader. Och inte liksom strålande sol heller. Så det var ju ganska behagligt.
Ja, om man ska göra city-grejen så är ju, vill man ju inte kanske ha den där riktigt
30 grader och strålande sol.
De har så mycket fina parker där de får chans att segla sina små båtar i en liten damm. Och
det var mysigt. Omkring.
Så att det finns så mycket att göra överallt. Det är härligt. Och så var det förberedelserna inför OS på G. Och så att det är ett nytt perspektiv och jättekul att få den där nya inputen och inspirationen. Och sen tillbaka hem till Sverige.
Mm.
Så, och nu sitter vi här och poddar.
Och nu sitter vi här och vi hoppas ju att ni också har haft en fin sommar och känner, även om den absolut inte är slut än. När är den slut egentligen? Man räknar väl september som första höst månaden, även om det kan vara jätte sensommar i september.
Ja, det kan ju också vara lite höstigt i augusti. Det är ju lite skifte där. You men man brukar väl räkna juni, juli, augusti som sommarmånader.
Då är det ju fortfarande sommar när det här släpps. Det är bra. Vi ska passa på att maxa sommar nu.
Mm.
Nej, men så vi är superladdade här inför det här avsnittet. Och att köra igång helt enkelt igen med ett nytt avsnitt som släpps varannan fredag.
Ja. Och som vanligt så är det ju så här att jag har ju då aldrig sett frågorna, utan ni lyssnare har skickat in frågor till Karin som hon läser och väljer ut. Mm. Och så talar hon om dem för mig så att jag får chans att komma liksom fräscht på dem utan att veta alls vad det kan vara för någonting. Så det är lite spännande att se nu när man kommer tillbaka lite utvilad, men också lite känsla av rostighet, även om jag har haft en del personliga coachingklienter som jag har hållit igång under sommaren.
Det har du faktiskt haft, för det är också lite så, du kan ju inte ta riktigt så ledigt från de här coachningsuppdragen med framförallt de utländska klienterna som bara, va? I veckor sommarlov? Vem har det?
Tycker de, ja. Och sen har de ju dessutom inte sin lediga tid när vi har den.
Nej.
Ofta är det ju då först i augusti som de tar ledigt. Så juni, juli där är det lite svårt att bara säga, nu är jag ledig, hej då. Så att några timmar i veckan har det trots allt blivit coaching och hjälpa. Så att inte helt rostig nu när man kommer tillbaka i varje fall.
Nej, men vi dyker in i dagens första fråga som lyder så här. Hej på er, kan ni ta upp hur man blir en bättre ledare i podden? Vad är topp 3 att fokusera på? Jag har nämligen fått ett nytt jobb och kommer att vara ansvarig för en avdelning. Kommer att gå en ledarskapsutbildning, men jag vill få era bästa tips redan nu. Vilka egenskaper bör en bra ledare ha? Vad ska jag tänka på från start? Och tack snälla från Malin.
Mm.
Grattis till nytt jobb. Kul. Ja, det låter precis. Jättespännande.
Och nu vet jag inte riktigt hur många hierarkier och så. Det finns det lite olika ändå hur man sköter om det. Men det finns ju då som sagt var lite grundläggande ledarskapssaker som man kan tänka
på. Ska vi börja lite det här med vilka egenskaper då? För det var ju inte, och så kan vi avsluta sen med att försöka ringa in de topp 3 och fokusera på.
Mm. Den första egenskapen är ju att se att allt värde i varenda bolag går in genom dörrarna på morgonen och ut genom dörrarna på kvällen. Alltså med andra ord, de människor som bolaget består av är själva värdet. Så att allt jag kan göra för att hjälpa de människor jag har förmånen att få leda. Att på något vis dyka upp i ett bra sinnestillstånd, i mental klarhet, i balans. Att förstå hur oerhört lätt det är att tappa det där. Få en liten tankestorm och tappa av det spåret. Men att veta hur man kommer tillbaka igen och att ledaren förstår hur det fungerar kan vara det första steget. Att man förstår att som ledare så är det viktigaste jobb jag har det är att locka fram så att säga den bästa sidan hos dem jag har förmånen att leda. Så det är en av de egenskaper man behöver kultivera. Att se det, att jag finns här för er. Att själva attityden är lite grann, vad behöver du från mig för att klara av det som vi begär av att du ska klara av?
Och då tänker jag ju som ledare då, att lite som också som förälder, att det är viktigt att man tar hand om sig själv. Egentligen som prio ett för att kunna både vara en förebild och liksom kunna leda andra. Att vara så pass klok och insiktsfull att man inser att okej, hur jag kommer in då till jobbet eller hur jag kommunicerar och hur jag mår kommer liksom utstråla och påverka resten av gänget.
Och det nya moderna ledarskapet är väldigt långt ifrån det gamla hierarkiska och där jag kommer dit först, jobbar hårt och går hem sist för att visa vad skåpet ska stå. Utan man förstår ju mer att mitt jobb är just att facilitera alla de andras förmågor att klara av att göra det jobb som man behöver göra för att kunna möta de krav och deadlines som oundvikligen finns där.
Men jag tänker på en övning vi brukar ha när vi har haft våra ledarskapsresor eller utbildningar, så brukar vi börja med tomt papper och så får alla bara liksom säga rakt ut vad egenskapen på en bra ledare. Och då brukar det ju komma mycket med att man är inspirerande, empatisk, att man är så här visionär.
Det är viktigt om inte annat för att klara av att se något framåt. Det är väl också en ledares grej att man har oftast lite mer information än de på övriga nivåer, vilket gör att jag behöver visionera vart ska vi vara om ett år, om 5 år och kanske till och med 10 år. Så att jag har den biten klar för mig. Men det är också viktigt att förstå att man kan inte jobba på teamet som helhet egentligen. Jag tänker på när man gör teambuilding och annat. Utan det handlar väldigt mycket om att ta hand om individerna så att de är på ett bra ställe. För 2 människor som är på ett bra ställe klarar alltid av att samarbeta. 1 människa som inte är på ett vidare bra ställe kan göra det fullkomligt omöjligt att ens civilisera att samarbeta.
Mm.
Så att man lägger upp på bordet det här med välmående och mental balans och det som vi ofta pratar om har en sån enorm hävstång bara genom att man börjar göra det synligt och börja prata om det, att det här är väldigt viktigt. Det kan vara en av de ledarens största uppgifter. Och då behöver jag då föregå med gott exempel för att apan ser och apan gör. Om jag då kan visa att jag själv har ett någorlunda vettigt liv som fungerar, så tar ju de andra efter det. Jag kommer ihåg fortfarande när jag coachade en kille.
Du menar också liksom bra vanor eller sådär, att man inte bara är helt sönderstressad och...
Ja, och kanske inte tar hand om sin hälsa, bränner ljuset i båda ändar, jobbar stenhårt, fruktansvärt framgångsrikt.
Kanske dålig attityd och sådär.
Ja, det är man ju kanske inget... då går lite över lik för att klara av det man ska, ganska hård. Som jag började nämna då, så hade jag en kille som verkligen såg upp till någon och sa när jag frågade, vad vill du egentligen få ut av coaching? Det är många år sedan. Och så sa han så här att, vi var som den här killen, den här chefen, han som är entreprenören som har byggt upp det här. Och så har du haft kontakt med dem? Och så här, ja, det är därför jag liksom ser upp till honom så mycket. Och så frågade jag, hur går det i familjelivet för honom då? Nej, han har ju skilt sig nu från sin andra fru. Ja, hur är hälsan då? Nej, han är ju lite, han har ju lite mage och sådär.
Högt blodtryck.
När vi pratade om det så fick han liksom ta tag. Han sa det han hade tänkt på en gång när de skulle träffas för något möte. Och han var tvungen liksom att ta båda händerna i dörrkarmen på bilen för att komma ur sin egen bil då, som var väldigt fin naturligtvis. Men där han då i den här låga, lite sportiga bilen hade lite svårt att ta sig därifrån. Och när vi hade gått igenom alltihopa så frågade jag, vill du verkligen byta liv med honom? Och då sa han, nej, det vill jag faktiskt inte nu när jag ser det här. Han hade ju liksom fokat på de där yttre attributerna av framgång. Och ställt det som att det är vad jag vill ha. Det ordnar sig allt annat. Men det är väl också en del som ledare just att man ser att vad är det jag faktiskt vill bidra med värde utanför mig själv. Det är 2 riktigt djupgående behov som vi alla människor har. Oavsett, och det är att vi har ett behov av att känna att vi växer. Och vi har ett behov av att känna att vi på något vis gör skillnad utanför oss själva. Vi bidrar med värde utanför oss själva. Kan jag som ledare hjälpa dem som jag leder att känna att när du jobbar här så kommer du växa som människa. Du kommer växa i din förmåga, du kommer växa i dina skills. Du kommer bli mer av att du gör det här jobbet och det vi begär av att du ska klara av. Du kommer vara förbluffad om 3 år vart du befinner dig jämfört med vad du är nu. För allt du har behövt lära dig, för allt du har behövt bli, hur du hanterar saker och så vidare. Och dessutom så jobbar vi på ett sätt som gör att vi tänker inte bara på våran bottom line. Vi faktiskt ser till att vi på något vis bidrar utanför företaget, utanför oss själva. Någonting annat är lite bättre för att vi har gjort vad vi har gjort. Och kan man som ledare få dem man jobbar med att se att det är på riktigt och inte bara något man pratar om, då kommer man ha väldigt lite utbrändhet, personalomsättning och andra problem som brukar uppstå annars när man liksom kör det vanliga racet.
Mm.
Så det är väl den andra delen då, att verkligen möta de djupaste behoven hos människor av att känna att jag växer och att jag känner att jag på något vis bidrar utanför mig själv.
Jag tycker också en sak är väldigt viktigt, och det är att vara tydlig. Det är lite som föräldrarrollen också. Tydlig är inte hård. Tydlig är bara liksom ganska tydligt med att man är liksom rak i sin kommunikation, men på ett bra sätt.
Ja, och att man är duktig på att när det inte går så bra att kunna visa att det blev inte som jag tänkt mig kanske. Och börja om. För det är klart att man helst man vill att det bara satt perfekt, men vi är ju människor.
Ja, men om någon är liksom ganska, en del människor är ganska otydliga i sin kommunikation, som man liksom förstår inte, okej, efter vad ska jag göra liksom?
Mm.
Så det var ganska så här tydligt, lite så här, nästan få ord ibland, lite som med barn, att det här, glas, diskmaskin, tack. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså det här, en del människor är väldigt bra på det, de är ganska tydliga i pedagogiska, skulle jag säga också, tydlig och pedagogisk.
Ja.
Den listan blir längre och längre. Alla bara som bara, oh gud, jag kan aldrig bli ledare. Nej.
Nej, jag tänker på också när jag låg på officersskolan nere i Halmstad där på I16. Så en av de saker man gör som man väldigt tydligt kommer ihåg var att när man då som ledare ska tala om för sina plutonchefer och gruppchefer och annat vad de ska göra. Så när man väl har gjort det, så hur tydlig man än själv tror att man var, så spelar det ju ingen roll. För det är inte vad du säger, det är ju vad den andra personen hör. Så man kan ju själv tycka att man är supertydlig, men den andra personen hör inte det. Och eftersom det gäller liv i det militära och inte bara ett missförstånd som är tråkigt, så gör man alltid så att man säger repetera. Så när jag väl har sagt vad som gäller, upp på kullen, skjut därifrån, gör det här, gör det här, gör det här. Så när den andra personen, så säger man repetera.
Och ska den andra personen repetera?
Då måste den andra säga, vad har du hört? Jag har hört att du tycker jag ska göra det här. Och om de två stämmer så kan man säga utgå. Nu pratar vi verkligen hela handen och så som man gör det militära. Men det är en väldig... Jag har genom århundraden faktiskt visat sig att när kulor smäller och det bombas och det donar runt omkring dig, så är det livsavgörande att du inte får den här, vad heter det när man gör telefonen, eller vad heter det när man pratar in i örat på en, när man går i ettan, tvåan, så brukar någon få viska något i örat på kompisen.
Ja, gud ja.
Och så går det vidare ut och så säger den sista vad de nu har hört, och det är ju aldrig vad som gick in.
Nej.
Och det kan ske mellan två personer.
Det kan man ha med sig där i bakhuvudet nu inför att bli ledare.
Ledare,
att,
ja.
Okej, att lite så här, inte vad du sa. Övertydlig.
Det är inte vad du sa. Det är vad de hör. Kolla att de har hört vad du faktiskt sa. Annars så kommer jag få kissa på mycket bränder. Och en annan del i den tydligheten som jag jättegärna vill skicka med är att efter att ha kollat upp hur hjärnan fungerar, så är skälet att det finns en siffra som är magisk och som har skrivits låtar om. Och bland annat var det väl någon tv-serie som hade den, där de sa 3 is the magic number. Yes it is. Och varför är 3 så magiskt? Varför är det 3 önskningar? Varför är det 3 feer? Varför är det 3 enigheten i religion? Varför är det 3-3-3? Varför är det 3 överallt? Jo, det är för att så som vårt arbetsminne fungerar i hjärnan, så har vi väldigt svårt att komma ihåg mer än 3 saker. Eller ta in mer än 3 saker i taget utan att bli lite överväldigade. Så de flesta människor räknar 1, 2, 3, många. Så när du skickar som ledare saker, så är det lätt att vilja skicka på mycket för att visa hur mycket man kan. Speciellt om man kommer in ny, så vill man visa att jag har det här. Det är lite osäkerhet nästan. Så här kommer allt jag har tänkt på. Här kommer det nya nyhetsbrevet och här kommer det här. Och så kommunicerar man vad man tycker är tydligt. Men det är liksom 7 punkter, 11 punkter, 22 punkter.
Det blir för mycket.
Det är för mycket.
Och då kommer vi tillbaka lite till tydligheten igen och kommer ihåg det. Tydlighet, 1, 2, 3.
3 saker.
Keep it simple.
Håll det enkelt. Här är våra topp 3 som vi jobbar med idag. Här är de topp 3 som vi jobbar med den här veckan. Det här är de topp 3 som vi kommer att utvärdera efter i kvartalet. När vi har klarat om, då tar vi nya topp 3. Men det gör det enkelt för människor att lyckas om du inte går över 3. Jag säger inte att det är en omöjlighet för människor att tränas till att kunna 4, 5 och 6. Men de allra flesta, efter 3, så drar det loss lite i hjärnan.
Så om vi nu ska vara tydliga själva då här, älskling. Mm. Och faktiskt ta de här topp 3 nu då på, för Malin och de alla andra som, oavsett om man är ledare i arbetslivet eller är förälder. Eller faktiskt som jag ser att vi alla är ledare i våra egna liv.
Mm.
Men vad är de 3 sakerna?
För mig, som jag nämnde, nummer 1 är att se att när jag är ledare så är hela min funktion att på något vis locka fram det bästa ur dem jag har förmånen att leda. Och det gör jag genom att få dem att känna sig trygga. Genom att få dem att känna att de har klar idé om vad det är som förväntas av dem. Och hur de ska veta om de uppnår det. Om nu pratar det. Så att det är en liten del i sig själv. Det är nummer ett. Nummer två är lite som du nämnde också. Det är att när jag själv står inför saker som är svårt att känna av. Är jag på en mentalt klar plats när jag tar det här beslutet och så vidare. Så att innan jag går in på ett möte. Se till att jag är på en bra plats. När jag väl är det så kan det vara väl värt att fråga de andra i mötet. Är ni på ett bra ställe nu? Behöver ni ta en minut?
Mm.
Checka in. Gör vad ni än vet om hur man är på ett vettigt ställe. Så att alla kan vara med och lyssna.
Och om man nu inte lyckas, tänkte jag säga. Ibland är det ju bara vissa dagar. Jag säger att det har hänt någonting. Och då tänker jag tillbaka om man kan vara en äkta person. Förstår du vad jag menar? Att man faktiskt också har en bra relation med sina anställda och med sitt team och så här. Att man känner att idag det har hänt en tuff sak. Man behöver inte gå in kanske och säga vad det är. Men idag är jag inte riktigt liksom. Jag har varit ledsen eller jag har inte sovit i natt eller någonting. Så jag tror att människor tycker det är ganska skönt att man då kommunicerar att okej. Okay, det visar att den här människan är också en människa.
Och lite någon. Medveten också.
Och medveten precis om sitt tillstånd, om sin mentala klarhet. För att det är inte bara att gå in att okej, okay, innan ett möte. Yes, nu ser jag till att jag är i toppform. Utan det är ju det vi har pratat om väldigt mycket i den här podden. Att det kan man inte alltid styra över. Utan det är snarare nästan när vi försöker att bara känna in, acceptera. Och så blir vi lite mera av. Landar vi igen i vår mentala klarhet.
Det är så viktigt att se att det är fabriksinställningen. Så att oftast räcker det att lägga upp det på bordet. Så kan folk liksom, ja just det, jag var lite upp mitt huvud. Eller nu satt jag här och tänkte på annat.
Mm.
Jag har haft idrottare där man bara säger det. Du har alla de där problemen du har just nu. Kan inte du lägga in dem i ditt omklädningsskåp ihop med din väska? Och så kan du, om det är riktiga problem så finns de där när du checkar ut dem igen. Men när du är på plan nu så kan du skippa dem för nu. Och hur löjligt det än låter så fungerar det väldigt bra för folk att kunna säga det. Att okej, jag ställer dem här och så jag går in i mitt bästa och så plockar jag fram problemen igen när jag är klar. Och den tredje delen i det här då, det är just att ha en riktning, en vision, att sikta någonstans. För själva skälet att ha en vision eller ha mål överhuvudtaget, det är ju att vi kan rikta våra resurser i en gemensam, till en gemensam plats så vi kan utföra någonting lite bättre. Och därför är det så viktigt att bara ha en liten samklang i det. Och där kan det då vara bra att säga repetera. så att det faktiskt är så att alla springer åt samma håll och inte springer åt lite olika håll. Jag vet ju en annan ledare jag coachar som säger det här är ju som av alla katter. Alla hoppar ur lådan och springer åt olika håll.
Då blir ju jobbet som ledare mycket svårare än om man kan få alla att så att säga springa åt samma håll.
Åtminstone ha en idé om att däråt någonstans. Sen får jag gärna vara kreativ i hur jag tar mig dit så att säga. Men det här med att springa i en helt annan riktning, lite motvall som ställer till det för alla andra för att vi har inte den där samsynen, det är en av ledarnas viktigaste uppgifter. Och det, att kunna det handlar väldigt mycket om det vi pratade om innan då, att man dyker upp själv i ett bra tillstånd så att vi kan sätta den. Jag hoppas att det här lite förhoppningsvis har gett någonting.
Absolut, det är jag helt säker på. Och som sagt, det här gäller ju för hela livet.
Ja, det spelar ingen roll vart det är. Man är ju ledare över sig själv om man nu ska prata om vad som händer i ens eget huvud. Det är ju lite samma grej där. Och det börjar ju alltid därifrån. Jag ser ju världen inte som den är utan hur jag är.
Mm.
Så att, ja.
Ja, men vad härligt. Sen har vi fått en fråga som jag tog bort en annan fråga. Så jag sköt den på nästa avsnitt bara för att jag tyckte det var trevligt att få med den här som jag fick för någon vecka sedan här. Hej världens bästa poddpar. Oj vad det är tomt den här sommaren utan era avsnitt. Jag har längtat så mycket tills ni sätter igång igen. Men skönt såklart att ni också får lite semester. Som tur var kan man ju lyssna om avsnitt sedan innan. En fundering från mig som vore kul om ni diskuterade i podden. Jag tycker både jag och många runt omkring har en förmåga att inte se det man har. Istället då sträva efter något nytt, något bättre, något större, något snyggare eller annorlunda. Känns som att många har svårt att uppskatta det man redan har. Jag tycker jag vänjer mig snabbt vid något nytt och sen vill jag bara ha mer. Framför allt svårt att uppskatta det man vant sig vid och det som blir sin vardag. Jag märker att jag snabbt får tankespöken som säger att jag måste ändra på saker. Köpa något mer, skaffa större hus, annan inredning eller liknande för att vara glad. Nu ska jag testa att inte titta så mycket på sociala medier och se om jag får bort dessa negativa tankemönster. Men finns det någon mer tips eller kloka tankar på hur man kan träna hjärnan till att faktiskt älska och uppskatta det man har och få bort strävan efter mer på något sätt? Jag tror att många i samhället mår väldigt dåligt på grund av just oförmågan att kunna se hur bra man har det och älska det man har åstadkommit. Känns som att många jämför sig med andra, kanske orimliga personer som exempel rika Hollywoodstjärnor. Hoppas ni förstår vad jag menar. Tack för världens bästa podd. Jag är så tacksam över att ni har Lifetalk-podden. Massa kärlek till er.
Mm.
Alltså vad fint.
Ja,
vad glad man blir att den här personen då tyckte att det var alltså tomt och sådär. Utan bara, men det är ju jättekul att höra att podden är så uppskattad.
Ja, det är klart att det är. Det gör ju också att det är lätt att välja ut sådana frågor naturligtvis. Men jag tror att det som händer hos många är att de ser just en motsättning mellan det här med att vara nöjd och att komma framåt. Så när jag är ute på företag och föreläser så är det väldigt ofta jag kommer upp efter vd som håller något sorts brandtal. Och då är det väldigt ofta att de talar om hur bra det har gått för dem, hur duktiga de har varit. Och sen kommer då brasklappen, vilket är, men man får inte vara nöjd. För nöjdheten är förbättringens fiende. Det bra är det bästas fiende. Om du är nöjd så blir du en fat cat och så blir du lat och så strävar du inte längre efter mer. Om du inte strävar efter mer så står du still. Om du står still springer alla andra förbi dig och så går vi i konkurs. Förstår ni hur illa det kommer bli? Och det där budskapet i sig då upprepas om och om igen. Och för mig när jag sitter där och lyssnar så låter det ofta som att okej, så planen är att jag ska hålla mig lagom missnöjd för att klara av att vara motiverad. Så att jag kan dö nöjd med allt jag har åstadkommit.
Med alla saker jag har fått, ja. Alla titlar. Och,
wow, ja. Bra plan.
Liksom. Nej, det är ju, ja.
Och om man då tittar, jag tycker ju att barn har facit väldigt ofta. Om du tittar på mindre barn innan vi har indoktrinerat dem med det mest smittsamma som finns, vilket är tankevirus. Så ser man ju det att nöjda barn är ju de som hittar på mest. Nöjda barn sitter inte fast. Det är de som inte mår riktigt 100 just nu. Så att om de är irriterade eller står och skriker om glassen eller ligger på golvet och säger jag har inget att göra. Det här är ju när de uttrycker missnöje. Det är då de är svåra att få göra någonting. När de är på en bra plats så tar det inte så lång stund när de säger kom så bygger vi med kottar eller kom så gör vi kuddkrig.
Vem säger
eller?
Det idag, älskling? Va? Kom så bygger vi med kottar.
Nej, det gör ju ingen.
Men det är faktiskt inga barn tror jag, tyvärr. Tror jag. Vi sa så, för ja. Vi hade ingenting
men,
annat.
Men till och med om du tittar på ja, i stugan så går de ut och cyklar och hoppar
nej,
i havet.
Absolut, vi bygger sandslott, ja. De leker teater. Alltså det är det där kreativa
det
som bubblar upp.
Det händer någonting i nöjdheten som på något vis som vuxen har fått ett dåligt namn i att man får inte vara nöjd. Och det gör att, som i den här frågan då, att det blir någon sorts motstridighet där. Men att hur ska jag både vara nöjd med det jag har? För om jag är det, då kan jag ju inte sträva framåt. Då får jag sitta där och vara nöjd. Eller så får jag då vara missnöjd och hela tiden skaffa nytt, skaffa nytt, skaffa nytt, göra nytt, göra nytt. Allting måste vara nytt och fräscht. Jag vill ha variation, variation, variation.
Men det verkar som att den här personen då har lite sett det mönstret igenom så att säga, mönstret och ser också hur samhället ser ut. Att det är många som har liksom fastnat tyvärr i det. Och sociala medier hjälper ju inte riktigt till utan snarare i många fall då liksom kanske det kan trigga. Jag tror det är någonting som vi har pratat lite om det innan i ett annat avsnitt om just det här med sociala medier och jämförelser och så vidare. Öppnar du upp din telefon på say, Instagram eller någonting och scrollar utifrån att du känner dig lite så här. Alltså du vet inte riktigt, du känner dig inte om man säger mentalt klar, tvärtom. Då kommer du uppleva det här scrollandet som denna nya sån och nu är de där också och vi har inte ens råd att göra detta och gud vad orättvist, bla bla bla. Alltså du ser, det är samma bilder, kanske samma text men du, lite som kommunikationen du var inne på innan. Du, det är inte vad du säger, utan det är vad du faktiskt, vad den andra personen hör. Så, lite är det samma med sociala medier. För när du mår bra, och jag kan ju ofta liksom öppna min telefon och så bara, börja scrolla. Så bara, nej, men gud, ska jag scrolla? Så jag känner inte, eller så blir jag väldigt inspirerad att, titta, gud vad fin den färgen var. Så det ska lägga någonstans i mitt bakhuvud när man kombinerar de två plaggen. Eller, alltså jag kan bli väldigt inspirerad, jag gillar det. Jag tycker det är lustfyllt. Men så utifrån, det är väldigt farligt att fastna i den där, särskilt om man är, det borde vara att mår du dåligt borde du inte ha din mobil. Men mår du bra, då kan du använda den lite för att du känner att det är kul. Men det är ju snarare tvärtom. För när vi är så här väldigt effektivt fred så är det bara, nej, jag behöver inte, jag lägger bort telefonen. Gud vad härligt det var att stå här och diska och bara vara helt medveten, inte lyssna på någon podd och så.
Det var kanske lite som mina kottar, att man tycker det är härligt att stå och diska, men jag förstår
men du förstår vad jag menar. Ja, men jag kan faktiskt tycka det, särskilt i stugan, konstigt nog, där vi inte har någon diskmaskin, men där har vi så himla fin utsikt. Och så står man och kollar ut, och så är det bara så här, härligt. Så det finns de som tycker att det är härligt, inte om det är mega disk, men en lagom disk.
Allting kan vara härligt när man är på ett bra ställe.
Det jag tänker bara typ när jag läser den här frågan är att jag, om jag bara jämför 10 år tillbaka och nu, så upplever jag mig väldigt mycket mer nöjd idag. Jag kan liksom känna så här, var inte den här fin, kanske du säger så här, eller de här nya skorna eller något. Men jag är så nöjd. Alltså jag märker att jag är mera, jag behöver inte det. Jag är nöjd. Det är väldigt skönt.
Ja, men problemet här nu är ju att jag var på väg att försöka nysta upp någonting. Vilket var just det där med att skillnaden som gör att det är så svårt för många, tror jag, är just att nöjdheten har på något vis fått ett väldigt negativ klang. Och jag vill påstå att du från att vara nöjd kan hitta en helt annan kreativitet och produktivitet, och att den är i en bättre riktning. För det är stor skillnad att göra någonting som verkar vettigt från att jag redan är nöjd till att göra någonting, vad som helst nästan, för att jag är missnöjd och vill komma på något.
Mm.
Det är då man hamnar i det där doomscrollandet, som är till exempel att man tittar inte för att titta, utan man tittar för att se om det kommer upp någonting, och jag vet inte ens vad det är, men när jag ser det kommer jag veta vad det är. Mm. Och då kommer det ge mig en liten kick så jag kommer ur det här, och så fortsätter det bara rulla. Det är ju något helt annat än när man då till exempel från en nöjdhet säger att det vore kul att hitta färgen nu när vi ändå ska måla om i sovrummet. Och så scrollar man igenom tills man hittar en färg.
Det är
ju ett helt annat håll, för jag söker efter något nu. Jag sitter inte bara
och man tycker att det är inspirerande och intressant och kanske liksom nyfiken. Och...
Mm. Just att det inte är bara förströelse. Att komma ur den där. Frågan var väl något om det, va? Om hur...
Ja, och att, liksom, att man märker det här då, att många, både personen själv och många runt omkring, strävar hela tiden efter något nytt, något bättre, snyggare, annorlunda. Och det är ju den här att många är kanske då går runt och är mer missnöjda. För man jämför sig kanske för mycket med andra och har ett lågt mentalt tillstånd.
Förr i tiden, tror jag, när du var missnöjd, så blev det lite grann att man gick ut och gjorde något. Och gör något. Så det blir något produktivt av dig. Och idag så är det lite, när man är missnöjd så går man och förströr sig med något. Oavsett om det är mat, alkohol, droger, shopping. Man tittar på sin telefon. Om du bara var medveten om hur många gånger du tar upp och tittar på telefonen och vilken känsla som föregår den, så har folk en väldigt låg tolerans för obekväma känslor. Så hamnar i kön på ICA, står och väntar vid ett rödljus, kommer en liten signal om uttråkan. Eller,
jag ska nog bara kolla
så,
lite.
Så automatiskt åker handen mot fickan, lite som jag märkte min pappa som började röka i tidig ålder. Jag kommer alltid ihåg att när han blev stressad, eller man märkte att han blev stressad över någonting, det var någon räkning eller... Han hittade inte i bilen när man skulle åka någonstans. Så direkt så började han leta efter cigarettpaketet.
Mm.
Och jag ser samma tendens när man tittar på stan. Hur folk kan sitta på en lunchställe. Och så ser man plötsligt hur konversationen avstannar. båda två kan vara lite så de inte vet vad de ska säga och genast åker en skärm upp. Istället för att sitta i det och sen börja konversationen igen.
Mm.
Så att man har en sån extremt låg tolerans för den här lite obekväma
känslan.
Uttråkning
typ också. Uttråkning är jättebra. Jag försöker säga det till barnen. Ja. För de är ju sällan uttråkade tyvärr. Och det var man ju förr. Alltså när vi var små. Fast kanske inte så länge för man hittar på något.
Ja, och det gör de också. Det är bara det att det är så nära till hands att bara vända upp en skärm för att komma ur uttråkningen istället för att gå och göra vad jag förmodar att evolutionen har tänkt sig med det här. Att man ger sig ut och plockar lite bär när man blir sugen på något.
Mm.
Lite uttråkad så man får en liten känsla. Gå ut och samla mat. Gå ut och bygg något. Gå ut och gör något som gör att det blir bättre imorgon. Och det är ju mycket av det handlar om egentligen. För att få ihop det här då, det är att se att från en äkta nöjdhet så blir det tydligare att se vad som vore vettigt att göra och som jag kommer uppskatta att jag gjorde senare framåt. Från den här onöjdheten, från den här obekväma känslan så kommer jag också göra saker, men det jag senare kommer upptäcka, varför gjorde jag det? Det kostar ju bara en massa pengar eller... Det var helt onödigt.
Eller så får man ändå inte den där skillnaden att liksom, men gud vad bra det här blev. Nu blev vi nöjda med att vi åstadkommit det här projektet. Eller det blev så bra. De har haft roligt och så det har liksom blivit bra. Men om det kommer från den här, jag måste bara, och kanske inte ens genuint någonting man vill, utan man tror att ja, vi måste renovera här eller någonting. Då blir man kanske inte så himla nöjd sen heller.
Nej, i varje fall så kommer det inte göra vad jag trodde att det skulle göra. Det är ju många som tar på sig att bygga nytt hus eller kök eller vad det nu än är när de liksom känner att det inte står still på andra ställen i livet. Och då blir det bara ett substitut. Det är inte för att det är vettigt utan det är bara för att säga vi måste göra något. Jag bara rockar båten. Det är som en del som börjar gräla i ett förhållande bara för att de är lite, tycker att det är lite för stilla. Och det blir ju inget bra sätt, det blir ett destruktivt sätt att bryta uttråkningen eller bryta den där frustrationen eller vad det nu än är som jag står inför. Men att bara förstå att på andra sidan om den uttråkningen, på andra sidan om den frustrationen, om jag sitter i den lite grann så på andra sidan så ligger allt det där som gör att jag tar mig framåt och kan vara nöjd med det jag har.
Mm.
Jag vill så att säga skapa ett ställe där jag har både och. Är det tillåtet att blicka bakåt och se att vad nöjd jag är med vad jag har åstadkommit. Var stolt över att jag fick till det där. Och samtidigt så verkar det som att det vore en vettig idé att ta nästa steg på det här. Eller på det här. Eller, för vi är som levande varelser. Allting levande på planeten. Antingen så växer det eller så dör det. Det är inget status quo som bara säger nu är jag nöjd. Tryck på knappen.
Nej, för då...
Nu är det hold.
Mm.
Det finns inte.
Nej.
Utan det är en ständig upp- och nerkurva som är att när någonting har varit länge. Jag tänker även på det här med att kunna ens upptäcka vad man är nöjd över. Jag tänker till exempel på några av tavlorna som vi har i huset. Som när man köpte det så tänkte man, åh den är så jättefin, jag måste ha den. Man fick den där känslan att den passar perfekt. Och sen plötsligt så glider det liksom in i väggen. Man går in i rummet och ser inte den tavlan längre. Inte som man står framför Mona Lisa och liksom, oh, eller vad liten den är, eller vad det nu än är man har för reaktion, men man verkligen tar in det i varje fall. Det försvinner efter ett tag och det är meningen därför att saker som alltid är samma dag från dag glider in för det kan inte hota mig så jag har ingen anledning att lägga stort fokus på det.
Mm.
Men är det nytt och någonting som har dykt upp, ja då är det genast, det är därför den där som flyttar in i klassen när man var liten är lite intressantare än de som har suttit i klassen innan. Var kommer du ifrån, var bor du, vad heter du? Mm. Allt det där börjar ju, för det är något nytt, hjärnan gillar den biten. Och det ska man veta att det är ingenting man kan kämpa emot, det är hur vi är kopplade. Så vad menar jag, att man behöver hitta en symbios snarare än en motsats i det här med att vara nöjd och att sträva. Och att man strävar bättre från nöjdhet.
Och det handlar ju mycket om att träna så att säga, sin hjärna i nya mönster. Att till exempel här kommer ju jättemycket tycker jag in det här med tacksamhetsjournal. Eller även om man skriver ner det blir alltid mer kraftfullt att skriva ner det. Men även om man bara ställer sig de frågorna som man riktar sinnet i det. Riktningen. Att till exempel, vad är jag tacksam över precis just nu? Vad känns bra i min kropp? Istället för att, jag har så himla ont här. Ja, men okej, vart finns det någonstans i min kropp som känns extra bra just nu? Vad i mitt förhållande känns liksom lekfullt och roligt just nu? Vad med barnen är jag alltså riktigt stolt över deras egenskaper? Istället för att tänka, varför är de så slarviga eller varför är de så här? Alltså förstår du vad jag menar? Alltså det finns absolut möjligheter till att träna hjärnan dit också. Det skulle jag säga.
Ja, i varje fall kan man träna hjärnan till att gå i vissa riktningar och sen bli lite överraskad av svaret. För det är så härligt att även om du stämmer samla fråga varje dag så är det inte säkert att svaret är detsamma.
Mm.
Einstein fick det som kritik, vet jag, när han lärde ut på något universitet efter han flyttade till USA. Så sa de det till Einstein att du kan ju inte lämna ut det här provet för det är ju exakt samma frågor som du hade förra året. Så att då kan ju de liksom, eleverna bara prata med förra årets studenter och så kan de bara acea provet. Tittade Einstein på dem och sa det spelar ingen roll, det är samma fråga för svaren är annorlunda i år. Så vi har lärt oss grejer, det är nya svar. Och det är lite spännande just det här, och det är ju ett av skälen vi tog fram LifeTalk-spelet, är just det att de frågorna som är där i är inte den typen av frågor som, nu har jag gått igenom de 88 frågorna så då har vi gjort det spelet, då kan vi aldrig använda det igen. När du spelar det andra gången så kommer du ha helt nya svar för du är inte på samma ställe. Du har inte samma erfarenheter. Någonting har hänt sen förra gången. Och även om du gör det dagen efter så kommer du förmodligen komma på någonting som du inte kom på första gången. Men bara vikten som du nämnde där också är att ställa detta frågan. Och ibland kan det vara svårt när man säger vad är jag tacksam över. Då kan man gå över till vad skulle jag kunna vara tacksam över om jag nu verkligen ville. Jag skulle kunna vara tacksam över att jag faktiskt kan gå. Vad fånigt. Och så börjar man sätta igång i den här riktningen.
Mm.
Så att bara genom att uppskatta var... När folk tittar på sin tidslinje, det är något som man jobbade med många år sedan, men människor har en idé om hur deras tidslinje ser ut, så att när de blundar och man ber dem tänka på framtiden så är det en viss riktning, och när man ber dem tänka på dåtiden så är det en annan riktning. Och en del har det rakt framför sig och rakt bakom sig. En del har det från vänster till höger och höger till vänster och uppåt och neråt. Jag vet inte allt vad jag har upplevt i alla mina coachingsamtal om hur människor representerar tid i sitt huvud. Men det som är gemensamt oavsett i vilken riktning. Jag hade till någon som hade det som en cirkel som kom tillbaka årsvis. Så de liksom hade januari, februari, mars, april, maj som en urtavla nästan. Men det spelar ingen roll hur jag råkar representera det i mitt huvud. Och det här är säkert nytt för många som lyssnar nu, men om ni blundar och stannar till och funderar på liksom en vecka framåt, en vecka bakåt, 10 år bakåt, 10 år framåt, så kommer du upptäcka att på något sätt representerar du i din tankevärld det här rent geometriskt. Men det som är lite spännande är att de allra flesta tittar mer framåt än bakåt, och som man brukar klaga över det, du vet att sluta hänga i dåtiden. Men om jag tittar bakåt så tittar de mesta på det som är dåligt istället för att se. När jag var 10 år så hade jag ju liksom varit så galet nöjd om jag hade klarat av det jag kan nu. Jag hade aldrig trott att jag skulle få det så. Och i den, det finns en kraft i att faktiskt se hur långt jag har kommit. Och inte bara där de flesta riktar in sig, vilket är hur långt jag har kvar. Jag hade ju senast bara något samtal där det handlar om det liksom att. Ja, jag är snart miljardär. Och så sitter någon jämt och säger, ja i kronor, ja men det räknas ju inte, du är inte miljardär, det är euro som det var mycket mindre värt. Mm. Och då blir det hela tiden där, aha just det, då har jag ju 900 miljoner kvar för att få miljard euro.
Mm.
Hur jag än representerar någonting så tänker de flesta mycket mer på hur långt de har kvar än hur långt de har kommit.
Och med det kan man ju träna på att bli påminna sig om att...
Ja, och det är inte så mycket träning som bara att vara lite medveten om att just det, ja. Och när jag blir äldre så kan jag ju kanske då inte lika lätt se att jag fysiskt förbättrar mig. Så att kan det ju vara att det här året är lite sämre än det förra. Jag har inte lika stor biceps rent fysiskt. Men då kan jag istället se att jag kanske kan vara mera medkännande.
Närvarande,
hjälpsam, mer i kontakt med min egen visdom, bidra med värde till andra. Det finns så mycket annat jag kan då se att jag kommer framåt med än bara de här kanske då traditionella grejerna där man ska bli snabbare, starkare, högre, ungdomligt liksom. Jag tycker det har blivit en alldeles i den här nya generationen alldeles för hög. Alldeles för hög särställning. Det är som att gamla är bara gamla. Det är ingen erfarenhet där för att...
Just i vårat samhälle, ja. Precis.
I vårt samhälle,
i
ja.
Andra så är ju det mer att man ser upp till de äldre. Just för deras visdom och kunskap och livserfarenhet. Men just som vi har det i vårt samhälle så är det lite så här.
Det är för att det går så fort nu med både ChatGPT, AI och teknologi att gammal kunskap har inte samma värde längre. Innan så om du visste hur du byggde upp vissa saker så hade alla nytta av det även nästa generation.
Mm.
Men nu så har det blivit en sån ytlig måttstock tycker jag. Att då blir det som att fattar du inte bitcoin, AI och det ena och det gör ju inte äldre människor så ni har inget värde alls. Så man har tagit bort till den här, ja men jag kan en del hur man lever livet, hur man tar motgångar och hur man har de här bestående värdena har jag en hel del för jag har levt ett helt liv. Det är som att man kastar undan det för att alla bara har tagit det som någon sorts legio att ja, men om jag fixar de här yttre grejerna och blir tillräckligt framgångsrik och tillräckligt känd och tillräckligt mycket influencer och tillräckligt mycket vad det nu än är, pengar på bankkontot, då kommer det andra gratis, men det gör det inte. Mm. Det är två helt olika saker att lära sig att spela spelet som vi har uppfunnit för framgång och att lära sig att vara duktig på att leva och ha en fin upplevelse av det liv man lever. Det är två helt olika saker och väldigt många är duktiga på den första. Det finns en och annan som behöver gå kurser i den första för att de får inte till den biten. Men den viktigaste biten oavsett är den andra, att leva väl. Och därför blir det så viktigt både i ledarskap och alla de här frågorna egentligen att lägga upp välmåendet, den mentala klarheten på bordet först och se vad som då dyker upp som en vettig riktning att titta i.
Mm. Och gällande sociala medier tycker jag att det är, rätt, eller det är väldigt roligt nu att det finns så otroligt många konton att följa med bra budskap, med upplyftande, med där du lär dig saker om alltså det mentala, om barnuppfostran. Så det finns hur mycket som helst. Men där får man vara liksom restriktiv med sin tid. Men istället då så att man kollar vilka människor följer jag? Vad vill jag mata mitt så att säga, sinne? Med. Och många gör ju det att de kanske tar upp telefonen det första de gör på morgonen. Bara ett, helt vaknar upp helt till en ny fräsch dag och så matar de in kanske då konstiga ideal. Eller du kan liksom inte styra över flödet heller riktigt av folk. Andra människor har postat. Så att man är ganska få, märker man att ja, men det här kontot eller de här, jag känner att jag... Jag vet inte, blir inte så inspirerad av det utan snarare jag fastnar lätt i att jämföra mig med. Så kanske man kan avfölja eller minska då, tycker jag absolut minska sin tid på sociala medier. Det är ingenting vi kommer ångra när vi ligger på dödsbädden.
Jag skulle ha scrollat lite mer på TikTok.
Jag skulle scrollat mer.
Framförallt är det att man använder det som ett verktyg så att när jag går ut så går jag ut för att jag har ett syfte med det. Inte... Nu känner jag den där känslan som jag inte har varit medveten om att jag har. Och när jag får den känslan så gör jag vad som helst för att undvika den. Så jag går ut och scrollar lite. Och hoppas jag hittar något. Det är en jättestor skillnad på att gå ut och säga. Just det ja, nu funderade vi på en båt. Eller en hund. Eller nu funderade vi på hur man gör det bästa upplägget.
Det är fantastiskt vad man kan lära sig
då
när
finns
man
det hur
scrollar.
Mycket som helst.
Och, ja.
Men då har du ett syfte med det. Mm. Snarare än att bara... Alltså där går du proaktivt mot någonting istället för att du vill komma ifrån den känsla du har och bara förströ dig. Så att man är i en zon av distraktion snarare än i en zon av vad som faktiskt är viktigt. Kan jag hamna där då kommer jag ju tycka att det var bra att jag lärde mig det om 5 år.
Mm.
Hamnar jag i förströelse så kommer jag ju bara hitta någonting som jag ångrar om 5 år.
Verkligen.
Så där är... Just den här att se det att livet är ganska kort. Livet är fantastiskt. Om vi kan titta i lite bättre riktningar och faktiskt hämta resurser från vårat förflutna i att vi hittar vad vi är stolta och tacksamma över. Jag gör ju en övning på ett av mina seminarier som heter Drömmar för livet där man får skriva upp 5 saker man är stolt över. Och det är förvånansvärt hur många som har enormt svårt att på en kvart komma på 5 saker de är stolta över. Det är jättekämpigt för
många.
Vilket
är sorgligt, men också visar att det är något vi vanligtvis inte tränar på.
Ja, exakt. Vi tänker väldigt lite på det här. Jag bett dem att komma på 5 saker de tycker var pinsamt eller jobbigt. Eller så där. Det hade gått mycket fortare tyvärr. Och det är så viktigt bara att se att vi kan titta i en mer användbar riktning. Att vi kan vara nöjda. Och skälet att vi inte ens går mot nöjdhet vill jag påstå är att vi har fått för oss att om jag väl är nöjd så blir jag lat. För innerst inne är människan lat. Om jag redan är nöjd så varför skulle jag göra någonting? Och då kommer jag sitta i stort sett i ett hörn och klia mig i naven. Och därför undviker folk nöjdhet för de har den idén. Lite på samma sätt som när jag säger det att skälet att de flesta människor håller tag i sin oro är för att de tror att oro är lika med att bry sig och att bry sig är lika med att vara en bra människa. Så jag kan inte sluta oroa mig hur mycket jag än ser att det förstör mitt liv för att då skulle jag inte vara en bra människa.
Alltså undermedvetet har de den här tolkningen så de är inte, oftast inte riktigt medvetna om
nej,
att det är så.
De är överhuvudtaget eller medvetna om att det skulle ligga till så. Och det är samma sak med det här men jag. Mm. Folk har en idé
det
om
att det låter ju jättebra att vara nöjd men ja. Någonstans så har de köpt in sig på fel premiss på vad det betyder.
Ja, nöjd är att vara lat för det är så jag är innerst inom. Ja, det är ju lite grann som om jag har ätit en middag och jag är nöjd och känner att nu har jag ätit lagom mycket. Varför skulle jag någonsin gå ut och skaffa mer mat då? Så är attityden inom ledarskap bland annat. Att jag kan inte ha nöjda medarbetare för nöjda medarbetare är lata och gör inte vad som krävs. Istället för att säga att nej, människor som känner sig och då ska jag omdefiniera nöjdhet. En människa som känner sig trygg, en människa som känner sig i balans, som känner sig uppskattad,
tillfreds.
Kommer sitta i den känslan en väldigt kort stund innan de kommer på någonting som vore jättebra att göra.
Mm.
Medan den
och kommer
som,
vara mycket trevligare att ha att göra med också.
Ja, och den som sitter faktiskt de facto hemma och kliar sig i naveln och bara spelar tv-spel och inte gör något vettigt, den människan är aldrig nöjd, utan de sitter där för att de är så missnöjda och hjälplösa att de inte kan komma på något annat.
Om man nu inte kanske då verkligen har det som passion att spela tv-spel och det är inte något man gör varje dag hela tiden utan kanske, ja gud vad kul, ikväll är det här, säger jag nu, jag ska försöka leva min som inte är en gamer då, men det släpps det här senaste versionen av det här och jag ser så fram emot det.
Och nu ska jag läsa på hur jag kan göra det här.
Ja,
det här,
ja men du vet lite, ja. Så det finns ju självklart de som verkligen
men,
gör det
men
utifrån
jag
nöjdhet.
La ju till det här med att klia sig i naveln, alltså man, drog, ja, man sitter man där och bara förströr sig snarare än att man faktiskt har ett mål med det hela.
På samma sätt som man tar upp sin telefon och tänker, åh, nu vill jag lära mig lite mer om hundar. Gud vad spännande, ska scrolla det här och gud vad söt den var rasen och så plus och minus och då lär man sig någonting. Eller bara, inget att göra, bara, men ta med den här min telefon. Gud vad alla har det, kolla vad alla har det bra. Alltså liksom det blir så destruktivt. Men en grej som är intressant här nu när jag inser att jag, det är i alla fall ett ord jag använder väldigt ofta på vardaglig basis, att men jag är nöjd. Och jag inser en grej jag ofta säger det till, det är när folk säger så här. Ja men vill du ha kan du smaka på, eller liksom, vill du ha lite fika eller vill du ha någonting, vill du ha så, nej men jag blir sättet jag är nöjd. Så jag säger liksom, jaha, är du nöjd? Vill du ha något dricka då? Nej men jag är jättenöjd. Kanske lite vatten om man känner att man vill fylla på med mer vätska. Det är för att jag äter tror också på ett sätt som gör mig väldigt nöjd. Jag har fått alla smaker, jag har fått alla protein, kolhydrater, fetter, näringsrikt. Jag gillar ju att nörda in mig på att liksom göra min mat vacker. Jag sätter mig ner i lugn och ro, jag njuter av min mat. Jag känner att nu är jag mätt, jag är tillfreds, jag är nöjd.
Mm.
Så då blir man absolut inte sugen på saker mellan måltiderna. Eller liksom
så den nöjdheten gör ju att du
foodpreppar
och ser till att det finns bra mat så det är inte att du blir nöjd och struntar i allting.
Nej, verkligen inte.
Det är... Sen har man ju olika delar i livet också. Så att en del där du har väldigt lätt för det här är ju där du har din passion som till exempel inom hälsa då.
Mm.
Sen kan det vara någon annanstans där man inte har lika lätt att vara nöjd. Var det nu än är. Och då kan man benchmarka sig själv från sin nöjdhet och säga kan jag vara lika nöjd inom det här området där jag har mera tendens att jag inte är lika nöjd. Så att vi ser att det finns ingen gräns
gud,
på hur
ja,
mycket det finns att utveckla
ja,
här.
Gud, jag ville absolut bli ännu mer nöjd inom liksom många områden i livet. Men det är så härligt att inse att Det är en väldigt skön känsla när man är så här, jag är så nöjd. Jag inser också att människor blir väldigt förvånade när du säger det till någon. Jag vill ta en sån här, eller vill ha en ny tröja, eller vill ha... Nej, jag är nöjd.
Men det är också lite som ett skällsord att, jaha, är du nöjd? Det innebär att du inte vill göra någonting då.
Förstår du? Så att, jag tror bara att det är så ovant idag.
Men det är det jag menar med att det är som oroligt igen. Att nöjdhet har en lite dålig klang för många.
Mm.
I och med att de tycker att, va? Nöjd? Vill du inte göra något med ditt liv? Ungefär. Att det är som att man måste vara lite missnöjd så att man tar tag i att bygga en app eller starta ett företag eller göra något. Du kan inte bara vara nöjd hur som helst. Och det här är ju ända sedan uppfostran var det ju väldigt mycket så att du kan inte bara sitta där och må bra hur som helst. Du måste ju göra något för att må bra. Så har det ju varit genom alla tider att skulle du gå fram till någon kompis på stan eller någonting och de säger liksom så här, ja, hur mår du? Och så säger man till dem det att nej, jag mår inte så bra faktiskt just. Nej, vadå då? Nej, jag vet inte. Då säger de liksom, åh, det ordnar sig, det fixar sig. Men skulle du säga till dem det, hur mår du? Ja, jag är jättenöjd, jag mår kanon faktiskt. Jaha, vadå då? Nej, jag vet inte. Det är liksom ambulans. Du får inte må bra utan anledning. Du får må dåligt helt utan anledning. Ja, det är helt okej, förstår du? Men mår du bra utan anledning, då är det som att nu är det något fel på dig. Du kommer inte bidra till samhället om du bara går här och är nöjd. Då kommer du bara liksom...
Så att... Jag gillar också ordet som går lite ihop med det tycker jag är... Alltså jag gillar tillfreds. Jag är tillfreds. Alltså det låter kanske lite gammaldags. Jag vet inte, men jag gillar det. Det är inte... Om man nu har mycket associationer med vad betyder det att vara nöjd så kan man tänka... Tillfreds, mer tillfreds, harmonisk liksom, ja men det känns bra. Jag behöver inget mer just nu.
Nej, och jag ville bara slå ett slag för då att det som gör det möjligt för en annan människa och kanske har samma härliga känsla, det är just att man ser att det kan ofta vara att man utan att veta om det har en sån här koppling att nöjd är lite farligt. För om jag är nöjd så tappar jag all drivkraft. Och utan drivkraft så blir jag ingenting och då tappar jag hela mitt liv. Så därför skulle jag aldrig ens våga titta och öppna liksom ens på luckan av nöjdhet. Så att jag ville slå ett slag för att se att nej, nöjdhet, alltså det jag kallar nöjdhet, det du kallar tillfreds. Den känsla där jag har en skön känsla ändå av att allt är okej. Det är faktiskt utgångspunkten för all riktigt bra kreativitet och produktivitet. Och inte fienden till det som många har fått om bakfoten. Det är den jag ville få ut för att lösa upp knuten om motstridigheten.
Och vi pratar ju väldigt mycket om mental klarhet i den här podden. Så man skulle kunna säga att vara nöjd är lite... Alltså det går ju lite ihop. Tillfreds, ja. Nöjd, mental klarhet. Det är olika namn på lite samma tillstånd.
Ja, det är lite som att vara bekväm och vara obekväm. Mm. Man löser upp någonting när man märker till exempel när man då tittar på ett OS. Att de bästa utövarna ser... Den obekväma känslan att vara så nervös att adrenalin skjuter ut och allt blod försvinner från magen och man känner sig som att man behöver gå på toa och det vibrerar och det tycker de är det skönaste som finns för att de vet att nu är kroppen redo att göra en prestation som jag inte skulle klara av på bara träning. Så det är nu på OS jag har chans att sätta det där världsrekordet eller mitt personliga rekord eller göra något jag inte har klarat av förut. Så de ser den obekvämheten som det bästa som finns och tack vare det så känns det väldigt bekvämt att vara där. Medan andra tycker, hjälp, släpp, låt mig aldrig mer vara där.
Mm.
Och det är lite samma med nöjdhet, det är lite samma med oro. Att man löser upp knutarna när man så att säga har en högre vertikal förståelse för hur det funkar. Och då kan jag göra saker som jag så att säga inte annars kan utan att behöva göra knut på mig själv.
Väldigt bra, det är klart, älskling. Vad härligt. Kul att vara igång igen med poddandet.
Mm.
Vad säger du?
Ja, och jag säger då att traditionen som vanligt är att nu har vi tydligen pratat färdigt. För nu har Karin
ja, men jag sitter här och valt ut ett handen. Kort. Och det är ju från vårt spel som heter Live Talk. Och detta är från Live Talk 2. Det finns två olika varianter. Den finns att köpa på vår hemsida. Livetalkpodden.se till exempel. Eller någon av våra andra sidor. Men så här lyder den här frågan. Som jag valde idag. Vad skulle du säga är den ideala mängden sömn för dig?
Mm.
Att ställa sig den frågan som jag tycker är en väldigt viktig fråga. Som jag tror att de många inte tänker så mycket på. För vi är lite olika. Man brukar ju säga mellan 7 och 9 timmar. Det är väldigt olika vilken ålder man är, hur sitt liv ser ut, hur mycket man tränar. Om man håller på att gå någon ny kurs kanske och behöver bearbeta och få lite extra sömn. Men vad skulle du säga, Anders, är den ideala mängden sömn om du får så att säga, välja, om du hade kunnat välja?
Ja, för min egen del så verkar den ideala mängden sömn vara ungefär 7,5 timmar. När jag vaknar efter 7,5 timmar känner jag mig extremt utvilad.
Mm.
Sen såg jag, för inte så länge sedan faktiskt, eftersom man då är inne i idrottandet och så, att idrottare som sover då redan 7, 7,5, 8 timmar oftast, om de sover en halvtimme till, att de tillåter sig själva att sova en halvtimme till, så gick deras resultat och deras förmåga att pusha sig själva, så att säga, under träning och allting, gick upp med nästan 20%, vilket var enormt mycket för väldigt lite. Så nästan ingenting gör så mycket för vårt allmänna välmående som bra och en rätt mängd sömn kan göra. Och om du gissar på en mängd sömn som du förmodligen klarar dig på, och som du tänker ideal, så verkar det som att vetenskapen säger lägg på en halvtimme på den. Så det skulle innebära för mig då, som tycker 7,5, då ska jag förmodligen sova 8 om det skulle vara riktigt bra enligt vad vetenskapen säger.
Fast det är också då, jag tänker idrottare, det är så otroligt nedbrytande med så hård träning och så här, så de behöver ju ofta mera
sömn. Men det visar sig att oavsett mängden sömn som de hade, så om de la på en halvtimme, så visar det sig att
det vore spännande.
Nästan ingenting kunde göra så mycket för dem som det. Och det var lite spännande att tänka på nästan alla som går med lätt sömnbristade konstant.
Mm.
Att herregud, det är en av de saker som man kanske ska titta på först snarare än sist.
Mm. Och både blir då, när vi har pratat om idag, en bättre ledare genom att sova sig i form till det. Men också bli mer nöjd och tillfreds i sitt liv för att man har fått tillräckligt med sömn.
Och är det någon som undrar om det här gäller hela vägen upp? För det finns ju en kultur om att de där som verkligen är framgångsrika och driver stora företag, de jobbar liksom hur många timmar som helst och sover nästan ingenting och sådär. Men jag såg en intervju för inte så våldsamt länge sedan, jag kommer inte ihåg, men av Jeff Bezos som då drog Amazon. Han sa det när han fick fram, vad är den viktigaste detaljen i din framgång? Och det sa han, jag prioriterar att alltid få 8 timmars sömn.
Mm. Vad bra förebild.
Ja, så det är ju inte vad du tror ska vara, utan, men han sa ju det, jag kan inte få till vad jag kan få till utan att jag prioriterar min sömn och gör den till något viktigt. Så,
bra, härligt. Frågan. Fundera på det, så hörs vi igen om 2 veckor. Tack för idag, Anders. Och tack alla ni som lyssnat.
Tack allihopa.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.